Välkommen till Tyresradion. Och det här är ett program i serien som handlar om min släktshistoria. Inte hela min släkthistoria, men en liten bit av den. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och ni som har lyssnat till tidigare program, ni vet att det handlar väldigt mycket om min farmor. Och när jag började fundera på henne så blev jag nyfiken på några saker. Dels så skulle jag vilja veta lite mer om vad som hände då när min farfar försvann. Och det här gjorde han alltså när min pappa var väldigt liten, alldeles nyfödd. Och det är det ena som jag tänkte att jag skulle försöka forska lite grann i och se om jag kan hitta någonting mer om det. Och det andra handlar ju om det är så att min farmor födde ett barn tidigare innan min pappa föddes. Min pappa föddes 1920. Och kan det vara så att hon födde ett barn tidigare som hon faktiskt adopterade bort? Och det här ska jag också försöka se om jag kan hitta någonting omkring. Jag är uppvuxen med min farmor. Hon bodde hemma hos oss ända tills hon dog. Och då var jag 11 år. Och jag tyckte väldigt mycket om min farmor och hängde mycket med henne. Hon var en väldigt varm och kärleksfull person. Däremot så hade hon en stor integritet. Och det var väl också naturligtvis så att jag som 10-11-åring, jag kanske inte var jätteintresserad av hennes uppväxt och hennes forntid. Men jag vet att mina föräldrar, framförallt min mamma, försökte ju fråga min farmor Anna en hel del om hur det hade varit då. När hon, allt det här med pappa och hur det var när hon liksom växte upp och sådär. Men hon ville ogärna prata om det. Men en sak som hon ändå pratade gärna om, det var att hon hade jobbat som mejerska. Och vad jag förstår också en väldigt duktig mejerska. Och då kom jag att tänka på att jag faktiskt i min bokhylla har en bok som handlar om mejeriyrket. Och det här är inte en bok i vanlig bemärkelse, utan det här är en doktorsavhandling som en kompis till mig har skrivit. Och den här boken som heter Från mejerska till mejerist, den plockade jag fram och så kom jag på att jag måste ju faktiskt prata med den här personen som har skrivit den här boken. Så nu har jag bjudit in henne. Välkommen hit, Lena Sommerstad.
Tack.
Ja, Lena, det är du som har skrivit den här, det här är din disputationsavhandling, eller hur?
Mm. Det stämmer.
Mm. Och det här är 1992 som du kom ut med den här, eller som du disputerade.
Ja, på den här boken om mejerskor.
Ja, den har en undertitel också. Mm.
Den heter En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Lite mer vetenskapligt angreppssätt. Och det handlar ju om att det här var ett kvinnoyrke. Ett väldigt viktigt kvinnoyrke. Mm. Men kvinnorna försvann så småningom och ersattes av män. Ja. Och det var det som jag tyckte var spännande.
Mm. Och du ska strax få berätta lite mer om din avhandling. Men lite kort, Lena, om du kan bara presentera dig.
Mm. Jag heter Lena Sommerstad, kommer från Uppsala. Och disputerade då 1992, som du nämnde, på en avhandling i ekonomisk historia. Så jag har jobbat på universitetet i många år som lärare och så småningom blev jag professor. Men efter det har jag jobbat med mycket annat. Jag gick in i politiken så småningom, så att några har träffat mig som miljöminister. Jag har också varit ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Och jag har ett landshövding i Halland. Så att jag har gjort lite olika saker sedan jag arbetade med mejerskor. Men faktum är att mejerskorna kommer ofta tillbaka. Och det är inte så sällan som jag träffar någon som har läst den här avhandlingen. Eller som har, just som du, någon i släkten som är mejerska och tycker att det här är spännande.
Mm. Ja, du har ett diger CV och man skulle nästan kunna ägna ett helt program åt vad du har hållit på med. För du har gjort en massa både roliga och konstiga saker. Du har suttit i Riksbanksfullmäktige också, såg jag.
Precis. Ja. Och lite ordning på inflationen.
Ja, precis. Ja, fast det är några år sedan, va? Ja. Men som sagt, när jag plockade fram den här boken då, så slås man ju av att det som kallas för appendix, alltså där du har där du hänvisar till alltså dina källor och sådär. Det är ju nästan en tredjedel av boken. Och då tänkte jag, måste börja fråga dig, hur länge höll du på med det här arbetet?
Jag tror att jag höll på i 7 år med den här avhandlingen. Men jag födde 2 pojkar också under tiden och var hemma med dem. Och sen jobbade jag ju också på universitetet och undervisade och så under gång. Men det tar väldigt lång tid att skriva en avhandling. Och förr tog det nog ännu längre tid än vad det gör idag. Idag är man lite mer angelägen om att man ska ta sig igenom det här. Men det var också väldigt roligt att fördjupa sig och verkligen ta sig tid att forska i det här viktiga frågan då.
Jag är ju intresserad av det här just utifrån, som jag sa, att min farmor då var ju mejerska. Och när jag har tittat då alltså där jag har hittat då henne i gamla kyrkböcker och sådär, så kallas hon ibland för mejerska, ibland för mejerist och ibland för mejerinna. Du ska strax få berätta lite mer om din avhandling, men först ska vi först definiera vad gjorde en mejerska?
En mejerska tillverkade smör och ost. Hon kunde ju också arbeta med mjölkhantering, hälla mjölk på flaskor. Men framförallt ost och smörproduktion. Så att hon tog hand om mjölken från gårdarna. Och det här var ju slutet på 1800-talet. Så man slutade med att, eller man kan säga att man började med att producera i större anläggningar. Tidigare gjorde man ju allt hemma på gården. Och då växte det fram mejerier och de behövde yrkesskickliga mejerskor eller mejerister som kunde då göra ost och smör. Och Sverige var under slutet av 1800-talet ett smörproducerande land.
Var det så även att vi exporterade, tror du?
Vi exporterade enorma mängder smör. Och det var faktiskt Sveriges 3:e största exportvara i slutet av 1800-talet.
Oj, fantastiskt. För jag tycker det är så fascinerande. Jag tänker idag, när man går in i en livsmedelsbutik, så är ju mejerihyllorna liksom gigantiska. Det finns ju 27 olika sorter med yoghurt och massor av olika sorters mjölk och så vidare. Men egentligen var det då, kan man säga att det var 3-4 produkter liksom som man hade hand om som mejerska på den tiden?
Det kan man säga. Det som var varierat, det var ju ostarna. Och det var kring sekelskiftet som man också började namnge ostar och bestämma sig för att så här ska en prästost se ut och så här ska en herrgårdsost se ut. Men det var inte så många produkter, utan det var ost och smör framförallt.
Jag tror det är Charles de Gaulle som någon gång sa om Frankrike då, alltså efter krigstiden, så sa han typ så här: det ska fan till att styra ett land med 290 ostsorter. Men i Sverige, alltså vi tänker ju mest på den här gula hårdosten. Var det den man gjorde?
Ja, alltså vi har varit duktiga på hårdost. Det var framförallt den man gjorde, ja. Man gjorde också mycket skummjölksost. För när man då tog bort fettet ur osten, eller ur mjölken, för att göra smör, så fick man ju skummjölk över. Och den kunde man ge till grisar, men man kunde ju också göra enklare ost då. Så att det fanns sådana enklare ostar.
Berätta då din avhandling. Berätta, vad handlar den om i stora svängar?
Som jag nämnde så är själva temat i avhandlingen den vetenskapliga frågan. Hur kan man förklara att kvinnorna som var så starka i det här yrket försvann helt och hållet under 1900-talet från mejerierna? Och det var en väldigt snabb process, så att kring 1920 då, när din pappa föddes ungefär, då var ju nästan alla mejerier förestods av kvinnor. Och 20 år senare så hade de tagits över av män. Så det var en väldigt snabb process. Så det var det som jag tyckte var spännande att titta på. Men i det här stora arbetet så insåg jag också att det var faktiskt ingen som hade skrivit om mejeriindustrin. Så det blev också en avhandling om hur mejerierna växte fram i Sverige. Och hur vi kan förstå då hela den här yrkets utveckling under 100 år egentligen.
Och min farmor då, jag kan ju se att hon har flyttat väldigt ofta. Kan man tyda det som att hon jobbade på sådana här gårdsmejerier då?
Hon kan ha jobbat på olika typer av mejerier. Det fanns gårdsmejerier och det var på stora herrgårdar och gods. Och då låg de ganska nära då, laggårdarna. Och sen fanns det som kallades för andelsmejerier. Då var det bönderna som hade gått ihop. Arla är ju det som vi har kvar idag av andelsrörelsen. Och så fanns det någonting som ett uppköpsmejeri, och det var som privata företag. Så det var lite olika varianter, men hon kan nog ha flyttat mellan olika typer av mejerier. Vad det visar är ju att det här var ett yrke där man kanske kunde få bättre villkor om man bytte jobb. Och det var skickliga mejerskor, var väldigt efterfrågade.
Mm. Du, det här med de här mejerierna då. Du sa att en del var liksom mindre och en del var större. Men från början så var det då, antar jag, ganska små.
Mm, mm.
Alltså, hur kom det så från början att det var just kvinnorna som hamnade inom det här?
Mm. Det viktigaste skälet, det var att det var kvinnor som alltid arbetade med kor i gamla tider och har varit så ända långt in på 1900-talet. Och det här var en väldigt stark uppfattning att det här var kvinnogöra. Jag citerar utifrån gamla källor vad man sa förr i tiden. Det var någon som sa att om en man hade mjölkat ville man inte dricka mjölken. Det var liksom väldigt starkt det här, att det här var kvinnogöra. Och varför kan man diskutera kring? Det finns många förklaringar till det, men så såg det ut. Och det gjorde att det var naturligt att det var kvinnorna som också fick följa med in i mejerierna. Men det blev som var så spännande, det var ju att de då fick en typ av arbete som kvinnor sällan hade. Det här var ett riktigt statusyrke. Och det var tre faktorer kan man säga. Det var chefsjobb. Många förestod ett mejeri. Det var ju en riktigt ansvarsfull uppgift. Det var ett vetenskapligt arbete. De hade utbildning. Måste förstå hur man gör ost och smör. Och de jobbade med maskiner på ett sätt. En processindustri som kvinnor sällan gör. Så ett väldigt spännande kvinnoyrke.
Och du, för att bli mejerska då, hur gick man i lära hos någon, eller var det skolor, eller hur funkade det? Mm.
Det växte fram ett skolväsen kring mejerierna, och de första skolorna kom redan i mitten på 1800-talet, och så småningom blev det ett helt skolsystem över Sverige. Ofta gick man först på någon mejeristation hette det, och då gick man mer som lärling, och sen gick man på mejeriskola i ett år. Och då jobbade man på ett mejeri och så hade man undervisning för en mejerikonsulent som undervisade. Så att det var ett yrke där man sen fick en fin brosch och mössa och examen och så vidare. Så ungefär som att bli sjuksköterska eller småskollärarinna.
Mm. Det är roligt att du nämner just det, för jag har ju åtskilliga foton på min farmor. Mm. Och då hade hon just en sån här vit dräkt, ganska alltså figursydd, lite liksom insnörpt i midjan, och sån här liten mössa, vit mössa på huvudet.
Ja. Men precis, ett tecken på professionen som man hade. Mm.
Det måste ju också ha varit väldigt viktigt med hygienen.
Mm. Det var väldigt viktigt med hygienen, och det var en faktor som gärna lyftes fram när man ville tala om det här som ett kvinnoyrke. Och det är spännande att se, för som sagt, det kom in män. De första kom i slutet på 1800-talet, och man pratade om män och kvinnor på lite olika sätt. Och kvinnor talade man ju ofta om det här med omsorgen och hygienen, och de var renliga och så vidare. Men männen talade man mer om att de var skickliga maskinskötare och de var duktiga ledare och så vidare.
Mm. Men när skulle du säga, när var liksom skiftet då? När började det bli mer mekaniserat då?
Mm. Man kan säga skiftet var på 20-30-talet då. Men det följde inte mekaniseringen exakt. Man kan säga att det var ju i samband med mekaniseringen. Det var också i samband med att fler män började utbildas och konkurrera om jobben. Men det var så att kvinnor kunde vara kvar i högt mekaniserade mejerier. Jag har fantastiska bilder på mejerskor på 30-talet som står med enorma kärnor och sköter stora maskiner. Men maskinerna blev ju en del av det som gjorde att man började tycka att ja, men det här är väl ett mansyrke, och som gjorde männen mer intresserade av yrket.
Mm. Men var det, du sa att det var ett högstatusyrke, eller kan man säga så, att det var ett högstatusyrke, skulle du säga så? Eller, alltså.
Jag kan säga att det var ett högstatusyrke under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Och statusen var knuten till jordbrukssamhället, kan man säga. Att inom jordbrukssamhället, att vara mejerska, det var ju ett otroligt fint yrke. Och man visste att den som är mejerska, någon sa att hon var högt värderad på äktenskapsmarknaden, för då visste man att det här var en kvinna som verkligen kunde sköta sina saker. Hon var också stark, fysiskt stark, hon var skicklig, hon var kunnig. Men på 20-30-talet, då förändrades ju hela samhället, Och det var andra yrken som kom in och blev mer av statusyrken. Fler flyttade till städerna, kanske ville jobba på kontor eller affär. Och då tappade yrket också i status. Och det där diskuterar jag lite i min avhandling också, att männen kom också in. Och det gjorde också att kvinnorna började känna sig på vissa håll undanskuffade. Fick inte riktigt samma möjligheter som tidigare.
Mm. Men det där är ju lite intressant, för ibland brukar man ju säga att i vissa yrken så sjunker statusen när kvinnorna kommer in. Men här kan man säga att det var tvärtom då. Alltså, det kanske inte hade att göra med det riktigt, det kanske var andra faktorer då. Men
man kan säga att för mejeriyrket så sjönk kanske statusen på 20-30-talet. När det gäller mejeristerna är det lite mer sammansatt. Det var, för dem var det ett högstatusyrke när de kom in och konkurrerade ut kvinnorna. Men det blev ganska kort period som det var ett högstatusyrke för männen. För de ville gärna förestå ett eget mejeri. Men under 30-talet, som du kanske vet, var det en stor jordbrukskris i Sverige. Priset på mjölk var en stor fråga och man började koncentrera mejerierna. Det blev mer som stora industrier. Så att männen som kom in i yrket, så småningom var det ganska få som fick förestå sitt eget mejeri. Det blev mer ett arbetaryrke kan man säga. Så att det är lite paradoxalt att ofta är det ju, som du säger, att det är kvinnors inträde eller utträde kan ha att göra med status. Men här var det lite mer sammansatt kan man säga.
Ja, det är spännande. För min farmor då, alltså jag har ju kunnat se att hon började som mejerske elev då 1908 kanske. Mm. Och då var alltså hon typ 20 år ungefär då, drygt. Och sen så blev hon väl färdig då. Tjänade hon ganska bra ändå, tror du? Hade hon en hyfsad lön alltså sen hon var förklar mejerska?
Hon hade bättre lön än vad pigor hade. Inom jordbrukarsappellet så var det välavlönat. Men det var ändå ett yrke som på något sätt hörde till jordbrukssamhället i sin lönesättning och sina arbetsvillkor. Så skulle man då jämföra kanske med ett industriarbete så kan det ha varit sämre betalt. Mm. Mm. Men det var ändå ett statusyrke och det var ett egen lön. Och man var självständig på ett annat sätt än att jobba inne på ett jordbruk som en piga och bo inneboende. Så att det var man bodde på mejeriet ofta. Så att det var, kan man säga, en frigörelseprocess. Och också det här att få utbildning som var så viktigt.
Mm. Hur lång var utbildningen då? Vet du det?
Ja, den var ofta ett år på mejeristation då som elev. Och ett år på mejeriskola i regel. Mm. Mm.
Och hur tedde sig livet för övrigt då? Var det här säsongsvarierat? Hade man mer att göra på sommaren till exempel? Jag antar att korna ger mera mjölk då och så. Eller hur?
En viss variation var det ju. Och man följde precis som med jordbruket helt enkelt arbetsåret. Och även arbetsdagen var ju då präglad av att jättemycket jobb på morgonen när mjölken skulle komma in. Och sen kanske en ledig stund och sen kanske vända ostar på kvällen och så vidare. Så att semesterlag fanns ju inte på den tiden utan man jobbade i stort sett jämt och bodde på mejeriet. Så såg det ut.
När blev det lagstadgat med semester?
1930-talet.
Ja,
och då fick 1938, vill jag minnas.
Fick man en eller två veckor då eller vad var det?
Kommer inte ihåg om det var en eller två veckor man fick först. Ja. Men innan dess så var det ju någonting man avtalade. Det var ju ofta så att man fick åka hem någon gång och så vidare. Beroende på hur arbetsbördan såg ut. Men annars så var man där på plats och jobbade så mycket som behövdes helt enkelt.
Var det lediga söndagar normalt?
Ja, det var det ju. Man försökte, för då ska man ju gå i kyrkan. Och när man då gick under utbildning så jobbade man på förmiddagarna så kunde man få lektioner på eftermiddagen då.
Du, och vad jag också sett vad det gäller min farmor så verkar det vara så att hon, precis som jag sa till dig, hon verkar ha flyttat ganska ofta. Hon har varit ett eller två eller kanske max tre år på varje ställe. Mm. Vad kan det ha varit uttryck för? Alltså, var det att hon var duktig? Det var många som ryckte i henne. Eller var det bara det att man liksom, ja, man stannade och sen så såg man sig om efter något annat?
Det är ju väldigt svårt att säga hur hon tänkte, men det var ju ganska vanligt i jordbrukarsamhället att man bytte arbetsgivare. Man hade ju någon gång om året på hösten när man liksom bytte. Och det var ju ett sätt att också få uppleva nya saker och få träffa nya människor och kanske pröva nya arbetsuppgifter. Kanske få en bättre position på ett nytt mejeri. Så det kan ju vara olika orsaker till att man flyttade. Men det var nog inte alldeles ovanligt. Sen fanns det ju kvinnor som var mejeriföreståndare kanske ett helt liv och höll i ett mejeri.
Mm. Ja, det verkar som att hon flyttade på hösten.
Mm.
Och det att jag inte börjar man prata om allmän fardag pratar man ju om då på hösten då. Och det lustiga är ju att det här med per sista september, första oktober, det är ju kvar fortfarande vad det gäller lokalhyresavtal här i Sverige. De flesta lokalhyresavtal upphör ju per sista september, så då går man in i ett nytt avtal. Så det är lite lustigt, det är sällan det årsskiftet, det finns en del avtal, men majoriteten är fortfarande på hösten. Ja. Och det här rör väl sig just från den här gamla seden. Och hur tedde sig livet annars då? Man hade inte så mycket fritid, man umgicks med de andra då som man jobbade tillsammans med.
Jag intervjuade ju många mejerskor, eller tidigare mejerskor.
Du gjorde det? Aha, vad spännande.
I min avhandling 25 personer ungefär, flest kvinnor och några män. Och jag skrev ju min avhandling under 1980-talet och då levde de ju fortfarande, de som var aktiva mejerskor på 20-30-talet. De flesta i norra Sverige, därför att skiftet kom tidigast i söder och senast i norr. Men också i södra Sverige träffade jag några mejerskor med erfarenhet. Och det var ju otroligt spännande att höra dem berätta. Och de berättar ju mycket om arbetsglädje också. Och det har jag också sett andra som har intervjuat mejerskor. Det var roligt att jobba på mejeri. Det var roligt att ha kvinnliga arbetskamrater. De hade skojigt tillsammans, de drack kaffe, de kunde göra utflykter. Och under tuffa tider så var det ju också fantastiskt att få tillgång till mjölk och grädde. Så att under kristiden var det någon som berättade att då kunde man ju göra våfflor på mejeriet till exempel. Så att för många kvinnor var det här en väldigt fin arbetsplats med god sammanhållning. Och kamraterna betydde mycket. Och det är då också som några berättade att det blev inte riktigt lika roligt när det kom in en manlig chef som höll i mejeriet. Att de tappade lite grann den där kvinnogemenskapen som de hade haft.
Mm. Ja, det måste ha varit jätteroligt att prata med de här kvinnorna och höra deras berättelser.
Det var fantastiskt roligt. Och de var ju, kunde ju också berätta om sin glädje och sin stolthet över det här yrket. Att det är ju så att en mejerska som tog hand om tusentals liter mjölk, det var ju en otroligt ansvar att ta hand om den här mjölken. Och inte minst när man gjorde ost. Ostar jäste, det kunde gå fel. Och att vara en skicklig mejerska som verkligen kunde förädla mjölken till säljbara produkter var ju otroligt viktigt. Och det uttrycks ju också i de här tävlingarna man hade, svenska smörprovningarna och olika priser. Det var ju både priser till kvinnorna som producerade mjölken på gårdarna, att den var felfri, men också till mejerskorna kunde tävla då om priser för det finaste smöret och ostarna.
För jag har en berättelse där min farmor då någon gång ska ha vunnit ett pris och det bestod av någon guld- eller silverfemma. Och då gick hon och köpte garn för det.
Ja.
Men du, det här med att pasteurisera mjölken, när började man med det då?
Det började man med, jag kan inte säga exakt när man började, med slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, blev det vanligare och vanligare att pasteurisera mjölken. Och det var ju för att få bort tuberkulosen. Så att tuberkelfri mjölk då var pasteuriserad. Och då pasteuriserade man till ganska hög temperatur på den tiden. Så det här var en jätteviktig folkhälsoåtgärd med pasteuriserad mjölk.
Och jag vill minnas från, vad man nu kan ha läst det då, i fysiken eller vad det var. Louis Pasteur var väl fransmannen som kom på det här. Och visst är det så att i och med att man pasteuriserade så höll också mjölken längre. Alltså man fick en annan livslängd på mjölk och så.
Ja, det kunde man få. Sen var det ju annan teknik också. Vi har ju separatorerna som är en svensk uppfinning.
Just det.
Men faktum är att när Sverige blev en ledande smörexportör redan på 1850-1860-talen, då var det en annan metod man hade. Då kallade man det för ismetoden. Man lyckades skumma mjölken till väldigt låg temperatur och då fick man väldigt kall produktion och kunde hålla hög nivå och kvalitet på smöret. Och så fick man kylvagnar och järnvägar som man kunde forsla ut det. Men sen kom då separatorerna, de blev ju väldigt viktiga då på mejerierna. Så det var avancerade maskiner man hade att göra med.
Du, på de här mejerierna, var det bara de som, så att säga, om det var andelsmejerier, var det de så att säga, gårdar som levererade som tog produkterna, eller sålde man också produkter?
Man sålde produkter, absolut. Och det var det som var själva poängen. Så man sålde nog huvuddelen av produkterna. Sen kunde man kanske leverera tillbaka en del till de bönder som lämnade in mjölken. Men man sålde, ja. Mm. Ofta låg mejeriet vid järnvägsstationen så att man lätt skulle kunna skeppa iväg framförallt smöret då. Mm.
Du pratar om det här med utbildning och olika, alltså utbildningsstationer och sådär. Mm. Jag ser ju då i mina efterforskningar att min farmor, hon flyttade till Vadstena och då benämns hon mejerskeelev. Känner du till, fanns det någon utbildningsställe där i närheten där hon kan ha bott, eller kan hon ha varit på någon gård?
Jag kan inte säga exakt. Jag känner inte till precis där. Det viktigast i Östergötland, det var ju Bjärka Säby och Åtvidaberg hade mejeriskolor. Men sen kunde man ju ha elevutbildningar säkert på många olika typer av mejerier innan man sökte in till själva skolan.
Mm. Min pappa föddes ju, som jag sa, 1920 då. Och då förstår jag att farmor var väl ensam. Hon blev ju ensam då, så att säga, med min pappa. Sen så, efter några år så träffade hon ju, hon kom till Värmland och hon träffade en ny man och gifte om sig då. Och då slutade hon också som mejerska. Mm. Men under den här tiden som hon var ensamstående mamma då med min pappa, hur kunde hon lösa barnförsörjningsfrågan? Alltså hade hon med sig min pappa på mejeri? Eller vad tror du? Har du någon känsla för det?
Det är en jättesvår fråga. Jag vet inte. Jag tror att det var ganska ovanligt. Jag har inte hört någon mejerska som jag har intervjuat som hade barn. Och jag vet inte om de har berättat någonting i din familj, men någonting vi sällan tänker på nu för tiden är att förr fick de, man ju ofta lämna bort barnen helt och hållet faktiskt, till sina föräldrar eller till släktingar. När man började med förskolor eller daghem på 40-talet så innebar det ju att många ensamstående mammor fick bo med sina barn. Innan hade de inte kunnat bo med sina barn. Så att jag skulle gissa att hon hade någon som hjälpte henne, och det är ju inte säkert att hon kunde vara med sin pojke varje dag.
Nej, precis, det kan ju vara. Och det kanske också var därför som hon sen när hon kom till Värmland då, jag tror att hon kom som mejerska till Värmland så att säga. Men sen så hade hon tydligen svarat på en annons om att jobba som hushållerska. Och det var ju också den mannen hon kom att gifta sig med sen då, och också få ytterligare ett barn med. Så att då, det var väl också ett sätt att kunna då vara med min pappa då.
Och det var ju väldigt ovanligt att man stannade som mejerska när man hade gift sig. Det förekom, men det normala var att man slutade när man gifte sig.
Det var så, ja. Men du, vad var egentligen anledningen till att kvinnorna försvann då, tror du?
I min avhandling så tar jag upp flera olika skäl. Jag tar upp det här med mekaniseringen, att det blev större och större mejerier, vilket innebar att chefa för ett jättestort mejeri, då gick på något sätt gränsen, där var glastaket för kvinnorna. De fick inte de typen av jobb. Det var också utbildningen, där det så småningom blev så att männen fick en bättre utbildning än kvinnorna, eller ansågs i alla fall ha en bättre utbildning. Och så hela förändringen i samhället, att många flyttade från gårdarna, att många kvinnor vände jordbruket ryggen och kanske ville ha andra typer av jobb. Så det var många processer. Men det är roligt när man talar med dem, för de flesta säger att ja, men det var väl maskinerna. Och så kan man då se att ja, men de skötte maskiner, de kunde det här och det funkade under många år. Och andra säger ja, men det var väl för tungt för en kvinna att vara mejerska, att slänga de där ostarna på 25 kilo, det orkar ju ingen kvinna och sådär. Och sen när man pratar med dem, ja, men de orkade ju visst, de var otroligt starka. Och kvinnorna själva, när jag frågade dem, de här mejerskorna, varför försvann kvinnorna från mejerierna? Då blev många av dem väldigt fundersamma och sa att det är konstigt. Det var ju ett väldigt bra yrke. Det var ju ett väldigt intressant yrke. Och det blev ju mycket lättare när maskinerna kom, och då tog männen över. det är ju konstigt.
Ja.
Så att det är intressant att se. De tyckte verkligen att det här var ett intressant och spännande yrke. Och man kan se hur en sån här process, att någonting uppfattas som manligt och kvinnligt, det är ganska sammansatt. Och som jag nämnde så pratade man lite olika då. En duglig mejerska kunde man säga. Men en mejerist, han var liksom en chefsperson, han var en vetenskaplig person. Man profilerade yrket lite olika för att det skulle framstå som manligt eller kvinnligt. Så kvinnorna var respekterade, men de tappade och försvann så småningom.
Mm. Har du också kunnat se att det kom att skilja i lön då, mellan, alltså, om man var man eller kvinna, men att man egentligen hade ungefär samma arbetsuppgifter?
Mm. Det är väldigt intressant att det fanns ju män och kvinnor som hade exakt samma utbildning. Just den här mejeriskolan i Åtvidaberg hade nämligen både män och kvinnor i sina utbildningar exakt samma. Ändå fick de ju olika lön. Och de hade en branschtidning där det var en otroligt intressant debatt när någon som heter Gammal mejeriman tyckte att kvinnorna skulle bort från mejerierna. De är ju inte tillräckligt dugliga. Och en kvinna som argumenterade emot och tyckte skäms att du inte kan respektera kvinnorna. Och att verkligen betonade det här att de gjorde ett lika bra jobb och ändå hade en lägre lön. Så att det var ju en strid också så småningom mellan männen och kvinnorna. Och där det kan ha varit viktigt för männen att kvinnorna faktiskt försvann. För att de kanske enligt ur manlig synpunkt drog ner statusen på yrket. Att ett yrke som en kvinna kunde klara var man kanske orolig att det skulle värderas lägre.
Men du, på den här tiden fanns det fackföreningar som organiserade det här, eller? Mm.
Det fanns en mejeristförening. Det var inte en fackförening utan en yrkesförening i början på 1900-talet. Och i början på 1900-talet så var även kvinnor med i den, kvinnliga mejeriföreståndersskor. Men så småningom så ser man att männen blir allt mer dominerande. De är mycket duktigare på att organisera sig, hålla kontakt och tränger ut kvinnorna från den här professionen. Så att den här mejeristföreningen så småningom faktiskt blir en förening som driver männens intressen mot kvinnorna.
Mm. Tråkigt, ja. Mm. Ja, och när försvann den sista mejerskan då, kan man säga så?
Ja, alltså jag hittade mejerskor som fanns kvar fram till 1960-talet. Det var i Degeberga i Skåne var en mejerska kvar ända till 1964. Så att enstaka mejerskor fanns kvar, men de försvann helt från utbildningen redan efter andra världskriget. I början på 40-talet så försvann de helt. Då gjorde man om systemet för skolorna så att både män och kvinnor skulle gå på samma skolor, och då försvann kvinnorna helt och hållet. Så det kom inte in några nya unga kvinnor längre.
Mm. Tråkigt. Mm. Ja. Ja, mm. Jättespännande. Tack så hemskt mycket.
Mm.
Till dig, Lena Sommestad, för att du ville komma hit och berätta lite grann. Så jag fick veta lite mer om hur det kanske var för min farmor som jobbade då som mejerska.
Roligt att ha en farmor som har varit mejerska.
Ja,
det är så spännande yrke.
Precis. Ja, verkligen. Och som sagt, jag tittar ju på din avhandling här. Och det här är det ju ett gäng. Ja, det är faktiskt både kvinnor och män som sitter. Och alla har ju de här vita rockarna och små. Men männen har skärmössor, va?
Mm.
Och kvinnorna har små, ja, vad ska man säga? Ja, mössor. Eller, ja.
Mm. Jag tycker man ska ha de här mejerskorna som en förebild. Vad kvinnor kan. Och att vad som passar män och kvinnor att göra. Det är fortfarande så att vi har en arbetsmarknad där män och kvinnor gör väldigt olika saker. Men hur det ser ut är inte självklart på något sätt, och det kan förändras över tid. Det är ett exempel på det då.
Mm. Ja, tack så mycket, säger jag då till dig, Lena Sommestad. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman.